Radio Nacka 99,9. Så gott som 100. Ja. Solen skiner in här igen, underbart. Det är väl lite lätta moln på himlen, men de lyser solen lätt igenom. 2,9 grader utanför fönstret. Jag heter Lasse Lundeberg. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Och ja, det är bara en vecka och 3 dagar som vi har varit igång nu och sänder här på morgnarna. Det är bara en timme än så länge mellan 7 och 8, men vi sänder direkt varje morgon. Och en titt på nyheterna här. Den bästa nyheten idag är väl att DC-3:an är bärgad. Det tycker jag låter bra. Det var precis i början av denna dag, för ungefär 7 timmar sedan knappt, som man fick upp DC-3:an klockan 00:17. Efter 52 år på botten av Östersjön, efter att Sovjetunionen hade skjutit ner våra svenska soldater som var ute och försvarade oss genom att kolla vad ryssen höll på med, lyssnade på radiokommunikation och så vidare. Så att det är trevligt i alla fall att DC-3:an är bärgad, och ska bli intressant att se vad man kan hitta för spår vidare där. Att man gjorde det på natten, det var naturligtvis att det lugnade, inte så mycket blås och hemskhet idag. Och under vatten så är det ju mörkt ändå. Ja, Kina har ju länge tjänat på handelssamarbetet med USA. USA har länge haft ett underskott, och nu tar USA till de formella metoderna och pekar på att beskattningen av halvledare är värre om de kommer från USA. Med andra ord, Kina har idkat lite handelshinder och lite oschyssta metoder vad det gäller handelsutbytet. Så att där har nu Bush-administrationen satt lite mer hårt mot hårt och protesterat. Och sen har vi en av de största internationella nyheterna idag. Det är nämligen stridigheter i Pakistan. Det spekuleras att det är Osama bin Ladens närmaste man som kanske är omringad av soldater och kanske kommer att bli gripen eller dödad. USA har länge haft special forces, det vill säga såna här, ja, lite mer elitsoldater som smyger runt i tystnad, några grupper på några få stycken, och försöker ligga lågt och inte märkas och ger sig in långt bakom fiendens linjer och såna saker. De har ju länge funnits i områdena i Afghanistan i första hand, och kanske även över gränsen i Pakistan. Men det har ju varit Pakistan har ju då formellt haft kontrollen över jakten på Osama inom Pakistan. Och där har en del misstänkt att det kanske har läckt, att Al-Qaida-ledarna har fått tips om när de pakistanska soldaterna har närmat sig, för att de hade ju ett samarbete tidigare när Pakistans säkerhetstjänst stödde talibanerna i Afghanistan tidigare. Så det finns ju kontakter. Men samtidigt som BBC och all media i världen rapporterar om det här eventuella uppladdningen till gripandet av Osamas närmaste man i Pakistan, mellan gränsen till Afghanistan, samtidigt som det händer så lyssnade jag på John Batchelor Radio Program från WABC, och John Loftis, han sa att det här är nog ett fake. Det här är nog Pakistans president Musharraf som försöker blåsa upp någonting och låtsas att han verkligen är på hugget. För att han har ju fått kritik att det har gått lite dåligt ibland med jakten på Osama. Så att John Loftis trodde att det här var lite spel för gallerin, att man låtsades att man var på väg att gripa Osamas man nummer 2. Jag vet inte. Jag har tidigare från ett halvår sedan hört rapporter i media där från USA där en del tror att Osama har blivit gripen för länge sedan, att han ska dras fram lagom till Bush ställer upp för omval nu snart här. Så jag vet inte hur det är med det. För övrigt så fortsätter oroligheterna i Kosovo, vilket har rapporterats ganska mycket i svenska media. Men däremot har man, jag vet inte om man har rapporterat någonting om oroligheterna i Syrien. Jo, det har man faktiskt gjort lite grann. Det kanske är att det inte finns så många journalister där. För det har varit ganska stora oroligheter i Syrien. Och det är kurderna som kämpar för sina rättigheter där, skulle man kunna säga. Om det finns några rättigheter formellt i Syrien. Syrien har ju tidigare ingripit ganska hårt mot oppositionella. Med att helt enkelt skjuta ihjäl dem på gator och torg. Ställa upp dem mot en vägar och skjuta ihjäl dem. Och det finns ju vissa som tror att Saddam Husseins massförstörelsevapen smugglades just till Syrien och kanske fortfarande finns där. Och jag brukar lyssna en hel del på utländska medier och följa olika rapporter. En del är trovärdiga och en del vet man inte riktigt hur trovärdiga de är. Och en del vet man inte trovärdiga. Men hur som helst att det är en sån uppgift jag har upp lite olika håll. Precis som uppgiften om att Osama skulle vara infångad för länge sedan. Det är snart som man, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Får vänta och se lite. Lite närmare. Europeiska unionen kritiserar flera av medlemsstaterna för att man inte tar itu med terrorbekämpningen. Och det gäller väl i första hand om lagar och förordningar och det formalia, det protokoll man ska ha för att bekämpa terror. Det går lite trögt där för många EU-länder. Och tyvärr så är det väl kanske först när den här händelsen hände i Spanien som det kanske blir lite fart nu på Europeiska unionen mot terror. Man har ju samlats precis. Och eftersom nu Spanien har lagt sig för terror så kommer det naturligtvis innebära att Al-Qaida kommer att se att det här fungerar ju bra. Så nu kan de, vet de att de kan ställa fler krav på Spanien, på nya socialistregeringen. Det är bara att begära något mer här så får man säkert. Annars hotar man med att spränga igen. Och alltså, vi som har följt det här med världsläget och terrorismen har ju bara väntat på att det ska hända någonting nytt i USA. Al-Qaida varnar, samtidigt som han tog på sig ansvaret för sprängningen i Madrid så gick man ut och varnade USA att man skulle genomföra en aktion där. Man var till 90% klar, sa man, och man använde något form av poetiskt språk om att den svarta döden skulle spridas med vinden och sånt här. Jag vet inte om man ska tolka det som enbart poesi, om man kan kalla det för det, eller om man ska tolka det som att de funderar på något bakteriologiskt vapen eller virusvapen möjligen, jag vet inte. Men eftersom vad som har hänt i Spanien så kan man ju nästan fråga sig om inte Al-Qaida kommer att koncentrera sig på att ge sig på länder som Spanien. För man vet ju att ger man sig på länder som USA så kommer ju det bara öka USAs, dels Vita huset, så även folket i USAs vilja och önskan att verkligen ta i med hårdhandskarna mot terroristerna. Men i Spanien är ju tvärtom. När man tog i där så la de sig. Så att man kan ju då fundera över om inte det här innebär att Al-Qaida möjligen kommer att inrikta sig hårdare på länder där man tror man kan få igenom sina krav, nämligen Spanien i dagens läge, men att det så att säga inte lönar sig på USA, att det bara blir värre motstånd då. Nu är det i och för sig inte lätt att veta exakt hur terroristledare tänker. De vill väl i första hand ha ihjäl så många som möjligt, så att det inte är så här logiskt att de alltid verkar tänka logiskt hur de ska kunna vinna fördelar. För enda fördelen är ju att alla vi icke-fidela är döda. Om de nu tänker så, det kanske är mer av ett skrämskott. De kanske själva verket har mer gammaldags vardagliga politiska motiv att skaffa sig så mycket makt som möjligt. Det kan ju vara det, som vanligt. Och det är väl det som ligger bakom kanske mer. Oljebolaget Shell tvingas nu ändra lite av sina fakta man har gett ut om vilka reserver man har tillgång till. Med andra ord, alla oljebolagen berättar ju hur mycket de har i reservtillgångar som de kan utvinna de närmaste 10 åren kanske, men Shell tvingas nu backa på det. Och varför har man ja, det finns flera fall för anledningen till varför oljebolagen kan överskatta de här reserverna. Ett är naturligtvis för att få fler att köpa aktier i egna bolaget om man ser att man har massor med reserver att ta ut framöver. Och det andra är även att en del oljestater tjänar på att berätta att de har mer reserver än vad de har. Annars skulle man kunna tänka sig att det vore tvärtom, att de vill berätta att det var lite för att kunna höja priset. Men priset kan man höja ändå via OPEC och så vidare. Det här är ganska intressant, för att jag kommer ihåg, om man går några år tillbaka i tiden, att det var många som varnade för att oljan var på väg att ta slut. Framförallt oljekrisen 73. Vilket var mer av en politisk kris än en oljekris. Men det är inte riktigt poängen. Det var i alla fall en form av oljekris. Och senare så har jag faktiskt märkt att de här demoljreserver har ökat. Så det är klart, då kan man ju tänka att de har hittat mer. Men jag vet inte om det är så riktigt. Jag har frågan om det inte har varit den här affärsidéer, affärstänkarna som läggat bakom till att man har berättat hur mycket olja det finns. Så det kanske inte finns lika mycket som man har sagt. Och det är klart, det handlar inte bara om oljan tar slut. Det handlar om att en prisökning på olja gör att hela västvärlden kommer att stanna ner. Och prisökningarna kan ju komma av många olika skäl. Det kan vara krig, oroligheter, och det kan vara att den olja som finns är dyrare att utvinna och så vidare. Det här är en av de stora frågorna som blev riktigt stor 1973 när den så kallade oljekrisen var. Men sen har bara försvunnit lite i bakgrunden igen, vilket är mycket märkligt. För att just oljeförsörjningen är en av de verkligt stora långsiktiga frågorna som berör oss. Som kommer att beröra hela ekonomin, arbetslöshet, välstånd, precis allt det berörs av oljan. Det verkar som den kunskapen inte riktigt har trängt igenom. Många tror att det här blir dyrare att köra bil, men så enkelt är det inte. Det blir dyrare att köpa mat. Det blir fler arbetslösa. Det blir dyrare med allting. Det är ungefär som att få bli av med jobbet och så går priserna upp samtidigt. Det är faktiskt samma sak. Det är det som kommer hända när oljepriset går upp. Eftersom allting är så beroende av olja. Om man tar en vanlig limpa, så kanske man åker till affären och har köpt den. Ja, då har man använt lite olja. De som arbetar i affären, de kanske har tagit sig till jobbet med hjälp av olja. Även om de åker buss eller egen bil, så är det olja. För att hålla den där limpan lagom kyld i butiken, så har man gjort av med energi som till en del kommer från olja. Och för att frakta limpan till butiken har använts olja i lastbilen. Och alla som arbetar på åkeriet för att få lastbilsleveransen att fungera, de har tagit sig till jobbet med olja. Och de har elektricitet i sina kontor som till viss del kommer från olja. Och den här limpan kom till åkeriet ifrån bonden som också använde olja för att skörda. Och bageriet drivs med olja, och alla som kom dit använde olja, och för så använder man olja. Det är liksom hur man än vänder på det. Jag vet inte om man tar den var en limpa, jag vet inte hur många liter olja man skulle kunna koppla till den, men det är nog ganska många. Och det gäller ju en sån sak som kläder, en skjorta man går och köper, den har ju också, jag vet inte om hur många liter olja den har kopplat till sig. Så det här innebär ju att om priset på olja går upp, om det är ett begränsat krig eller om det sker en avspärrning någonstans, och om priset på olja går upp, så går alla priser upp. Så gott som allting blir dyrare. Och en hel del företag slås ut, folk blir arbetslösa och folk kommer inte råd att handla lika mycket och så vidare. Så att det där är någonting som är en av de absolut allvarligaste stora basfrågorna. Dels vet vi att oljan kommer att ta slut i vilket fall som helst. Den kommer att bli dyrare och dyrare. Och det finns en del naiva människor som säger att ja, men oljan, det finns en del som har en form av sån här märklig övertro på marknadsekonomin, att ja, men liksom marknaden löser allt. Jag tror liksom att ja, det blir dyrare med olja, då blir det någon annan som är billigare. Ja, då blir vindkraften billigare, för den är dyrare liksom. Det finns faktiskt någonting som heter naturlagar också. Kommunisterna i Sovjet trodde de kunde sätta sig över naturen, och det är faktiskt någonting som vi har fått lära oss att vi inte kan. Marknadsekonomi i all ära, den behövs och den är viktig, men samtidigt så har vi naturlagar som vi faktiskt inte kan rå över. Det finns en begränsad mängd olja, och framförallt så handlar det om att när priset går upp så går allting går trögare. Och det går liksom inte bara att hitta på något nytt, uppfinna nytt som ska kunna ersätta det här. Och när vi har en ekonomi som är så totalt beroende av olja, så även om vi ska bara hitta på nya saker, så ska man då bygga om rent tekniskt, fysiskt, bygga om allting. Nya bilar, nya förbränningsanläggningar, med mera. Det är enorma omställningar. Och man behöver också olja för att göra det. Så länge ekonomin rullar på så är det lättare att bygga nytt och hitta på nya saker. Men om ekonomin börjar gå trögare, då blir det dessutom svårare att pyssla med sån här nyutveckling. Och jag vet inte vad svaret är. Kärnkraft kan ju vara ett svar. Och det har ju sina nackdelar också. Dels sprids ju kärnvapen teknologi världen runt, vilket innebär att kärnvapen ligger närmare till hands. Och dels har vi frågan med avfallet som ligger och strålar i 1000 år. Så det är inga lätta svar där heller, men enda fördelen med kärnkraften är att det finns betydligt större resurser. Det går inte åt lika mycket uran helt enkelt. Så kan man se som fördelen att det är rent så länge det inte händer någonting. Men jag vet inte om vi kommer få en nytt snack om oljan om ett tag. Det verkar som det ryms bara några nyheter åt gången. Det verkar som liksom allt kan man inte hålla reda på i det allmänna medvetandet. Och Frankrike skickar fler trupper till Haiti. Och i Spanien är det nu 5 gripna för terrorattentatet i torsdags. Är det bara en dryg vecka sedan? Ja, det är det. Det här är Radio Nacka, klockan är 7:18, heter Lasse Lundberg. Fredagen den 19 mars, 3,3 grader. Och nu ska vi se vad det blir för väder idag. Vänta ett tag, ska vi se. Som vanligt kan du ringa hit. Du kanske tycker att jag är helt fel i det jag säger, eller att jag är helt rätt, eller kanske undrar eller sådär. Så att om du vill kan du ringa hit och vara med i sändning. Det är 08 716 44 17, 08 716 44 17. Ska sen telefonen fungera? Ja, det verkar fungera. Fantastiskt. Ja, en solig morgon här. Solen lyser fint in och det är lite moln på himlen som solen lyser igenom utan vidare. Men
det är klart. Tittar man runt här så är det... Jag ska kolla ut. Ja, alltså det är ju lite mer mulet längre bort. Det är det.
Det är liksom vissa delar i mulna och enligt väderrapporten så... Då ska det bli... Det ska bli regn.
Va?
Det ska bli molnighet,
va?
Ja, de säger det. Molnigt och så småningom regn idag. Och temperaturen kommer krypa upp till en 4 grader. Ja, 5 på eftermiddagen förstås. Och sen neråt lite igen. Så jag vet inte vad man ska säga om det. Alltså, ja, här är en sån här kunskap som våra förfäder hade. De kunde titta på himlen, det är övertygad om, och se ganska väl om det skulle börja regna eller inte. Och här har man nu levt så mycket med datorer och radio och tv. Man är så van att få allting på andra sätt. Så man har stängt av sina egna sinnen. Det är lite synd. För att, säger de att det ska börja regna så gör det. Det var synd. Ja, då bra att ni fick en varning i alla fall om inte för sent. Kanske han sitter i shortsen i bilen här med hawaiiskjorta. Tyvärr. Man ska ha regnrock i bakluckan. Det här har din Nacka 99,9 och 7:22 klockan. Och jag ska även gå vidare med uppläsningen, höguppläsningen som jag har gjort varje morgon här den här veckan. Jag läser högt ur en bok om konstnärerna i Saltsjöbaden. Det är Lars Westman som har skrivit Exit av Saltsjöbaden. Så att den boken ska vi fortsätta i här om en liten stund. man lyssna på den här sändningen på internet. Om man går in på radiolars.com så finns det en länk där högst upp som man kan klippa och klistra in i sin webbläsare, hur det nu heter. Radiolars.com eller FM 99,9 i Stockholm. Radio Nacka. Ja, jag har ju varnat flera gånger att det kommer förmodligen att bli terrorattentat i USA. Och ja, det är frågan om det här är det. Det var en bombexplosion hos ett energibolag. Det var en bil som exploderade och det fanns ytterligare en bomb som inte detonerade. Där hände klockan 5 lokal tid i Virginia igår. För nu är klockan ungefär 1:25 på natten där. Så det är en 6 timmar sedan. Och det är ju intressant att veta då om det här är kopplat till större terror eller om det var något isolerad händelse. Och visst är det en ändrad värld vi har fått här när man hela tiden går och undrar vad det är för saker som är på gång. När det händer något så undrar man hela tiden är det kopplat till terror. Och på något underligt sätt är det som att hela världen har kopplats ihop till en one world. Men det är lite tråkigt när det sker på det här sättet att alla funderar över terror och undrar vad nästa drag ska bli och så vidare. Och som sagt, den största nyheten ska upprepa, det är att eventuellt så pågår det lite saker i Pakistan när man eventuellt har hittat Al-Qaidas nummer 2, om det nu är sant. Indien provar ett nytt kärnvapen som faktiskt kan nå Pakistans huvudstad. Indien och Pakistan som rivaler. Och i Taiwan så har man ju då nyligen känt pressen av Kina. Som har 500 missiler riktade mot Taiwan och inte tycker om den utvecklingen till demokrati som Taiwan har genomgått mer och mer under åren. Någonting som Peking vill stoppa naturligtvis. Eftersom man vill lägga Taiwan under sig. Och här har USA till liksom haft en lite sån här vinglat lite. Och nästan stödjer man demokratier och har tidigare stött Taiwan mycket, men det finns ju mycket pengar att hämta i Kina, tänker man. Och Nixon gjorde ju sin berömda Kinaresa 72 var det väl. Och det öppnades någon form av kontakt mellan Kina och USA. Ja, i och för sig, alltså när Chiang Kai-shek och Mao Zedong var rivaler om makten i Kina så stödde väl då till viss del USA Mao Zedong. Det är väl frågan hur stort det stödet var, men det fanns väl vissa saker man gjorde där. Och Chiang Kai-shek var också lite vänster, så att man tog, jag vet inte, man stödde väl kanske en av de här vänstertyperna. Jag vet inte hur man tänkte riktigt. Och Mao Zedong hade ju Stalin som sin stora idol. Naturligtvis. Men ja, det återstår väl att se hur det går med allt det där. Ja, men då är det trevligare att tänka på konstnärerna i Saltsjöbaden. Det är liksom, när man läser den här boken så är det som att det känns så trevligt. Det är ett sånt idylliskt liv de hade. Tänk alltså, de slapp. Man slapp åka in till jobbet varje morgon och åka in till den hemska stan. Om man slapp det, kunde bara gå hemma då i sina lurviga kläder. De behövde inte ens klä upp sig, va? Utan de kunde luska runt där. Jag tycker det verkar ett helt underbart liv. Inga fasta tider. Och junkarkläder och bo i stora trävillor i Saltsjöbaden. Kan det bli bättre? Och så gå ut till Lund för att måla lite. Jag tycker det är helt idé. Alltså det är, nu kan jag inte jag måla, men jag har en digitalkamera. Jag vet inte, gälls det? Kan man gå ut och ta bilder? Jag tar lite bilder av lunchen där, men klart det går inte att leva på det. I alla fall för mig. Men det är betydligt trevligare i alla fall att läsa Exit och Saltsjöbaden, som är boken av Lars Westman, som jag läser varje morgon här. tills boken är slut. Då vet jag inte vad jag ska ta på. Och igår så fick vi reda på lite saker om vad Konstfrämjandet hade sitt ursprung i, som jag inte hade en aning om, och lite grann om utställningarna på Restaurangholmen och lite grann om den här konflikten, om vi nu kan kalla det för det, när konsten på 30-talet i spåren av socialismens framfart, när konsten då skulle tjäna socialismen och tjäna det här samhällsbyggandet. Det fanns vissa som tyckte att konsten skulle vara väldigt, som i Sovjet, väldigt enkel och rak och enkel att förstå. Den skulle hylla liksom de enkla människorna, arbetarna, på något sätt som ideal. Vilket då egentligen var lite jantelagen för att hålla folk nere. Det var liksom ett sätt att säga att så här ska alla vara. Det var därför det var såna bilder på arbetare som liksom låg lågt och som var lydiga, inte gjorde någonting utan bara arbetade. Det var liksom ett sätt att hålla folk nere i alla fall. Och det är intressant för att Saltsjöbaden som samhälle har egentligen gått emot det här lite rent kulturellt. Det har varit ett samhälle där, ja, nu vet jag inte om någon tillfällighet att det råkar vara byggd efter amerikansk modell så att säga, men där allting är lite olika. Husen ser lite olika ut och det är lite kullar och dalar och lite insjöar och lite havsvatten och finns lite skidbackar och lite ängar och sådär. Och lite olika sorts människor. Och en helt egen järnväg som inte har något motstycke. Så Saltsjöbaden har ju på något sätt varit en grund för fritänkande och fria människor. Det är klart det är lätt om man har massa pengar. Då behöver man inte inrätta sig. Men det, bortsett från det, så har det varit en form av grogrund för skapande. Och det går ju naturligtvis tvärt emot socialismen som bygger på att allt ska inordnas i räta linjer och återigen jantelagen, ingen ska tro att den är någonting, och som stämmer lite av en del med det instängda gamla bondesamhället i sina värsta faser. Och ibland när det gäller den här kampen om Saltsjöbanan, om den ska få finnas kvar eller inte, så undrar om det inte finns lite sån här under, liksom att det ligger såna här kulturella tankar under, att en, jag tror säkert det finns en avundsjuka hos, jag vet, SL driver nu lokaltrafiken i hela Storstockholm, och alltså det skulle inte förvåna mig om det sitter folk på SL och tycker att jävla Saltsjöbadstypen, och nu ska de ha sin egen jävla bana och vi andra får åka buss, likadana bussar överallt. Det finns någon sån här lite hat om att det ska vara olika. Ska de få sin egen för? Och det var ju en helt egen järnväg. Tittar man på vagnparken så fram till 1976 var det ju helt egna vagnar som inte fanns så att det finnas någon annanstans. Och sen blev det tunnelbanevagnar 76 till nu, som då finns även i tunnelbanesystemet. Ska jag bara vända ref-bandet där. Och nu är det tal om att eventuellt ska bli såna tvärbanevagnar, såna spårvagnar som finns på tvärbanan och Nockebybanan. Och så att jag vet inte hur mycket av det som är kultur. Jag vet inte, på samma sätt vet jag inte hur mycket av den här viljan i Saltsjöbaden att bevara Saltsjöbaden, hur mycket som är den här självkänslan av att bevara ett samhälle där allting inte ska vara exakt likadant, och bevara att finns en öppenhet till nya idéer och liksom ett sätt att värja sig mot övermakten som vill ruta in alla i ett likadant system där ingen ska vara olika, ingen ska tro att den är någonting. Ja, förutom någon som sitter i toppen då, som politiker, som då ska vara bättre än alla andra. Sitta på toppen. Men så att jag vet inte mycket av det där kulturella som ligger bakom en sån sak som den med Saltsjöbanan, för den har alltid varit nedläggningshotad ifrån en omvärld som tycker att ni ska inte tro att ni är någonting. Det är speciellt. Jag vet inte. Men i alla fall, så när Saltsjöbaden byggdes så fanns det ett tillhåll här för konstnärer. Jag ska bara fortsätta läsa i den boken. Och apropå böcker så ska jag också passa på att påminna om att det är risk att Saltsjöbadens bibliotek läggs ner eller minskas kraftigt. Och Vill man veta mer eller skriva på en protestlista kan man be sig till Sarsabadens bibliotek i Tippen. Eller det heter väl Sarsabadens centrum nu kanske. Men kommer bli ett möte i nästa vecka på kvällen för den som är intresserad. Man kan gå till Sarsabadens bibliotek. Det blir klockan 19 på kvällen och det blir den 23 tisdag som man kan gå till Sarsabadens bibliotek och få veta mer. Om inte annat. Men så nu tar vi en av böckerna som säkert finns där i hyllorna om den inte är utlånad nu efter jag börjat läsa i den. Och igår berättade vi om Anna Kasparsson bland annat. Hon blev den stora sensationen på sommarutställningen 1945. Läser jag i boken om exet och Sarsabaden av Lars Westman. Även om dragplåstret fortfarande var Grünewald, det var honom tidningarna intervjuade. Han passade alltid på att ge tjuvnyp till exet och det sociala måleriet. Jag ska bara sätta på mig glasögonen, det glömde jag. Och sociala måleriet är alltså det här jag berättade om nyss där. Alla ska vara lika sådär. Så här skriver signaturen Son i DN den 1 juli 1941. Här finns allting, säger professor Grünewald full av entusiasm. Här finns den mest orörda skärgårdsnatur man kan tänka sig. Vidare finns det ett rörligt och trevligt folkliv för den som vill ha det. Och det är inte det sämsta nu då det sociala måleriet äntligen börjar ge sig. Nu kan man ju till och med våga måla vackra saker snart. En tjusig ung flicka i snygg klänning istället för en arbetare. Eller allra helst en arbetslös framför en sotig fabrik. Och idag när jag stod nere på bryggan i regnet så slog mig tanken att jag kanske skulle vara så ohyggligt radikal att jag målade en av de där oändligt vackra kappseglingsbåtarna som ligger här på rädden. Men det är kanske för djärvt, va? Det måste väl ändå betraktas som ett uttryck av oförsvarlig mondänitet, säger professorn som det tog det framgav detta befinner sig i en så kallad kanonform. Exet svor väl lite grann och garva när han läste det här. Isak är en rolig jävel, men jag skulle ha klippt till honom lite hårdare, så tänkte han kanske. I katalogerna från sommarutställningarna kan man följa maktkampen mellan honom och Exet. När Grünewald tog 5000 för en bild från Medelhavet tog Exet lika mycket för en Visby ringmur. Det här var ju ohyggliga pengar under krigsåren. I katalogerna ser man att Oscar tog 700 för små akvareller och 1400 för stora. Maria Kasparsson gick aldrig över 500. Och det var av Oscar och Maria Sarsabadsborna köpte. Idag hänger deras tavlor runt om i Negling och Tattby. Våra två gick runt i samhället och letade motiv. Tattbybron och kyrkan, utsikten över Baggensfjärden, torpen vid Neglinge. Maria hade alltid Sankt Bernhards hunden med sig. Hon rökte pipa och såg ut som ett troll, tyckte vi ungar. Ibland fick hon syn på någon unge som hon tyckte så rolig ut. Kom hem så ska jag måla dig, sa hon. Det var status att bli målad av henne. Hon målade porträtt av min bror Staffan och av Lou Hertzman. Inte av mig. Det verkar fortfarande. Hon och Oscar var de lokala favoriterna. Exit och Grünewald höll till i en annan division. Det var om dem det skrevs i tidningarna. De reste till Spanien och Italien och målade. Exit stod aldrig med sitt staffli uppe vid lunchen. Konsten hade fortfarande en perifer roll som investeringsobjekt. De tavlor man hade var arvegods med tillskott av Maria. Mitt hem var så gott som tapetserat med Maria-tavlor. Hon måste ha storkat att hon kom hem till oss och bara hittade sig själv på vägarna. Ja, marknadskrafterna hade ännu inte slagit klorna i konstbranschen. Marknadskrafterna hade ännu inte slagit klorna i någonting. Ordet marknadskrafter fanns inte. Inte ens pengar var någon riktig status. Vi barn hörde ibland någon beskrivas som förmögen i sig själv, vad det nu kunde betyda. Eller, han lever över sina tillgångar. Det förstod vi inte heller. Arbetarna tog 6-tåget in till fabrikerna. Direktörerna tog 8:40-tåget. Status var att ta direktörståget. Så mycket förstod vi. Konduktörerna gick genom vagnarna och hälsade på alla. Alla hade månads- eller årskort. Idyllen rämnade när det kom en ny konduktör som trodde att han måste kontrollera biljetterna. Biljetterna är vår oförskämdaste. Det visade sig att det fanns farbröder som inte hade löst årskort på åratal. Det gick som ett jordskalv genom Wallenbergs gamla badort. Oförskämda artiklar i sossepressen. Vad var det vi sa, sa Saltsjöbadens 2 kommunister. Wallenberg slapp det här, där han låg i sin sarkofag. Men hans järnväg höll fortfarande ihop hans imperium. Den gick genom fabriksområden, villastäder och vildmark. Vid Duvnäs steg kompositören Spencer Williams på. Han var neger, den första vi sett. Och vi visste att det var han som skrivit Royal Garden Blues och en massa andra låtar som vi spelade i vårt Dixieland-band. Det fanns ingen rasism i Sverige, sa Williams i tidningarna. Det var därför han flyttat hit. Vi berättade för farbror Oscar om Spencer Williams och jazzmusiken. Men Oscar var sur på jazzen. Enligt honom hade Glenn Miller stulit Beethovens månskenssonat och gjort Moonlight Serenade av den. Var det inte tvärtom, undrar vi. Dessutom var Glenn Miller värdelös. När Oscar Bergman och exet hade sällskap på tåget vände de sig alltid om vid Fisksätra och spanade ner på öarna i sundet. Det där måste vi måla någon gång, sa de till varandra. Det står i Martin Strömbergs bok om Oscar Bergman. När både Oscar och exet var borta vände sig alltid Martin om och kikade ner i sundet till deras ära. Martin hade verkligen stil. Och han var viktig där ute. Han var journalist och konstkritiker på Stockholms-tidningen och hade flyttat ut på 40-talet. Kanske var det han som höll ihop allting. Generös och rolig och klok var han. Han fanns med på alla fester där han sjöng visor som han själv hade skrivit. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:40 och jag läser ur Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden. Jag heter Lasse Lundberg. Vi har 3,4 grader nu, men det kommer att mulna till och bli lite regn under dagen, hotas det med här. Så nu går vi tillbaka till boken igen och vi höll just på att berätta om Martin Strömberg. Det var till honom Anna Sjögren alltid ringde när hon hittat en ny ung konstnär som måste lanseras. När Martin sen var gammal och hon själv ännu äldre ringde hon till mig. Vid nästan alla tider på dygnet. Lars, du måste skriva om den här utställningen. Martin och farbror Oskar var vänner. Vi kunde möta dem sent på kvällarna. När Oskar suttit hemma hos Martin en kväll och pratat följde Martin honom till Tattbybron och tvärtom. Martin Strömberg var någon sorts brygga eller sluss mellan borgerskapet och konstnärerna. Min mamma visade mig en gång ett bjudningskort till fest. Längst ner stod det klottrat inom parentes, Martin kommer. Det var signalen att det skulle bli fint kalas. Varför ramade jag inte in bjudningskortet och gav det till Martin? Nu är det för sent. Han är borta. Alla är borta. Gösta Granström, Olle Berg, Börje Mell, Edvin Årström. Alla hus var laddade med öden och mysterier som konstigt nog fanns kvar även om själva husen är rivna. Jag blev fortfarande knäsvag när jag går förbi vissa kåkar där bodde flickor som jag älskade. Fischers hus kallar vi fortfarande Fischers hus, trots att kåken har bytt ägare 5 gånger. Vid Ringvägens station bodde Gunn. Varför bor hon inte kvar? Hon flyttade till Lidinge. Hur fan kan hon flytta till Lidinge? En kvinna öppnade mitt barndomshem. Jag har inte satt min fot här sedan slutet av 50-talet. Huset såldes medan jag bodde i Spanien. När jag kom tillbaka bodde här nya människor. Konstigt nog känner jag nu inget särskilt. Nya människor, nya lukter, Mitt pojkrum är förvandlat till sykkammare. Men i min garderob får jag upp vittringen. Här ritar vi in hur långa vi var, säger jag till husets ägarinna. Hon har aldrig sett några märken, men vi börjar leta. Ingenting. Men jag letar för lågt och glömmer att jag var 1,90 som 14-åring. Högt upp på en planka hittar jag ett blyertsstreck. 24.12.1948, LW. Julafton 48 alltså. Min egen handstil. Det är jag! Det är nästan 50 år sedan. Halvvägs i Saltsjöbadens historia. Och i början av min egen så klottrar jag dit några initialer. Över Wallenberg finns flera monument med hyllningar i guld från tacksamma invånare. Exets frihetstorg hänger kvar i skolan. Efter mig, inte ett spår mer än ett klotter på en planka.